Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck Juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Junikonto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway 2024? Läs mer på juni.co.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en av entreprenörerna bakom det sjukt hypade och omtalade brandet CDLP. Varmt välkommen till podden Andreas Palm!
Tack snälla! Kul att vara här. Igen.
Igen. Du var ju med i avsnitt nummer 121.
Just det.
Vad snackar vi om då?
Men du frågade mig ganska mycket om mode, kommer jag ihåg. Och vi pratade mycket om det. Liksom så här, Balenciaga, kan de göra något fel? Och sen gjorde de ju fel. Och så blev de, så tappade de lite av sin extrema, liksom, den hypen de har haft några år. Och alla, det kan ju såklart hända alla. Men vi pratade lite om det. Vi pratade med modebranschens dynamik lite grann. Som jag tror att jag alltid var väldigt intressant för mig, som jag verkar i den och försöker förstå den. För den kan ju både hjälpa och hjälpa ett brand som är verksamt inom mode. Och om man inte förstår den så är det svårare att ta beslut, tycker jag.
Men hur skiljer sig modebranschen från, säg, vitvarubranschen eller lampbranschen eller andra branscher?
Men det är en bra fråga. Så här, jag tror att när du ska köpa vitvaror så kommer det förmodligen inte vara någon form av trickle-down-effekt för att någon vitvaruguru säger så här. Så här hållbar är den här frysen. Eller har du sett den här nya? Du kommer liksom inte att ta det beslutet på det. Så att mode har väl alltid haft, liksom, det har funnits modeteori då, som det kallas så här trickle-down-theory. Att x antal personer i någon form av top of the food chain, i liksom opinion makers, säger någonting eller visar någonting. Och så skapar det trender eller så hjälper, liksom, lyfter det brands och så vidare. Så jag tror att har man branschens blessing, så är det kan ge en otroligt stark effekt inom mode. Medan vitvaror tror inte det är lika viktigt. Där tror jag att, liksom, mer produkten i sig. Jag började min modekarriär som vd för Ann-Sofie Back, som är en svensk designer som var baserad i London. Jag kom liksom direkt ut från Handels, började jobba med henne och skulle då förstå det här. Hon var ju väldigt långt ut på den ena skalan då. Som är liksom, om du tar liksom mass market här, och så tar du det som då kallas avantgarde till exempel. Då. Där var hon
Lars
väldigt
Wallin.
Stark. Nej.
Okej.
Okay. Alltså det skulle kunna vara. Men
jag fattar, men jag tänker det segmentet.
Ja,
liksom.
Nej, men precis. Alltså, han gör ju någon form av kultur på sitt sätt. Så självklart så, han är ju mycket närmare det än massmarknad, definitivt. Men om man tar i Sverige då, så liksom, Ann-Sofie Back var väldigt långt ut på det. Men framförallt på den globala skalan så har det här liksom varit x antal designers genom åren. En av de mest kända är Margiela, en annan är Comme des Garçons i Japan. Men Margiela och belgarna. Belgien är väldigt stark i det här. Liksom. Antwerpen, estetiken väldigt stark. Många av de här ses ju som världens bästa modeskapare. Men de lyckas ju sällan göra pengar. Om de inte blir del av en större grupp eller blir köpta. Ann-Sofie var liksom, när jag kom dit så förstod jag inte dynamiken. Var så här, vi får ju liksom press i de ballaste modetidningarna i världen. Alla som är så här tuffa stylister älskar det. Och det här är ju vad alla säger. Jag kunde inte mode. Men så här, alla de som kan något säger att hon är jättebra. Men ändå säljer vi ingenting. Hur funkar det här? Så hon hade liksom branschens blessing, men lyckades inte, hon och jag då när jag var där som vd, lyckades inte ta det till en kommersiell nivå som funkade. Så jag såg liksom andra designers som inte alls var på hennes nivå i design som gjorde otroligt mycket bättre siffror. Så när jag lämnade det efter några år, otroligt lärorika men också lite frustrerande år, så tänkte jag, sen startade jag min byrå Ciceron och sen så kom jag tillbaka till mode med CDLP. Och när jag började, efter ansvaret så var jag så här, ska jag tillbaka i den här branschen, så måste jag liksom, det är så här med liksom vetskapen om att bäst inte alltid vinner. Det gör det ofta annars. Jag menar, så en bra vitvaror kommer förmodligen gå bättre än dåliga vitvaror, om inte man fuckar upp liksom det övriga. Men i mode är det inte riktigt så. Så att då måste man då se, det finns något annat, det finns dynamik i mode då, att du måste hitta liksom det gyllene snittet mellan commercially viable och respekterat. Så när vi satte igång CDLP så var ambitionen att ha liksom kreativ höjd i paritet med belgarna eller det nyskapande, eller liksom Margiela som vi har sett upp till mycket, men något som är väldigt kommersiellt, som anser vi inte var. Så att även om CDLP har liksom ibland avancerade kampanjer, några plagg som sticker ut och kan liksom dra lite åt avantgarde-hållet i hur vi uttrycker oss, så har vi ändå en vit t-shirt, eller den här blå t-shirten, som framförallt den vita t-shirten eller svarta boxer brief, som alla kan köpa till liksom en 17-årig kille eller en 65-årig man som har noll modeintresse. Så det, jag tror, med mode så det finns en viss dynamik där de bästa inte alltid vinner, och det är någonting som får den att sticka ut lite grann.
Fan, och det intressanta var ju gyllene snittet som du snackar om, alltså att hitta den här dynamiken mellan att faktiskt sälja grejer och bygga ett bolag som visar vinst och lönsamhet, kontra att vara innovativ och pusha gränser och förflytta gränser liksom. Och jag tänker att just inom modevärlden så är det svårt för kunden att uppfatta värde. Alltså just sett till produkt så är det svårt att uppfatta värde i ett plagg kontra en vitvara, vad säger man, en diskmaskin eller liknande. Mm. För att liksom, du har ingen aning vart det är proddat, vart det är sytt, det står lite på en lapp, men man känner absolut ingen skillnad på organic, det är svårt att välja att se hög eller låg kvalitet, för det handlar inte om tjocklek i tyget, vilket många tror, det handlar om helt andra saker och sådär. Alltså, berätta lite hur man förmedlar produktvärde i fashion till slutkund, när kunden egentligen inte uppfattar vad som är produktvärde.
Jag tror att fråga, och där går tillbaka till egentligen så här, vad var lyx? Lyx back in the day, det var ju liksom Hermès sadlar eller Louis Vuittons resväskor. Du köpte en resväska och den var gjord, det var ett craftsmanship i den, och den kommer hålla hur länge som helst. Du köpte en Louis Vuitton resväska och den höll väldigt länge. Det var ju lyx back in the day. Sen blev lyx någonting annat, och ett tag var lyx liksom stora logotyper, och vissa ser lyx som att du har Philip Plains liksom kristaller. Kanske inte all kvalitet, och du har även liksom luxury brands idag som är på väldigt hög nivå som säljer en t-shirt i ganska vanlig bomull för 800 euro. Och det finns ju också en kund för det. Det vi vill göra var vi egentligen se att kan vi liksom göra bättre kvalitet? Kan vi ta fram bättre, eller liksom jobba med bättre material? Och sen försöka få hela kundupplevelsen att vara en lyx, eller en bra kundupplevelse, en lyxkundupplevelse. Det går ju, det innefattar ju allting från supply chain till kundtjänst. Tittar du på liksom framstående brands som Jacquemus, så är det liksom otrolig traction på Instagram-posterna. Men det är också väldigt många kommentarer som är så här: jag mailade er kundtjänst för en månad sedan, ni svarar inte. Och ibland så är modebranschen liksom bryr sig inte om de sakerna. Det var också någonting som vi ville ha med oss. Jag har alltid varit väldigt fascinerad av ett brand, ett bolag som heter Zappos, som började med att sälja skor och sen blev köpt av Amazon. De har räknat som att de var världens bästa kundtjänst. Så jag var hos dem för många år sedan på en så här bootcamp i deras huvudkontor i Vegas. Och så här, det kändes då typ efterhand som att jag lärde mig mer på de två dagarna än ett år på Handels av så här, hur funkar världen och hur skapar man relation till kund och allting. Liksom. Så att vi ville få in allt det där. Vi ser allt det som en del av kvalitet. Men överlag tror jag att har man ett fokus på kvalitet som vi har haft, det är liksom så här material som är innovativa, men att också hela kundupplevelsen ska kännas kvalitativ. Det tror jag är saker som dagens kund märker. Sen kommer det liksom, igen, i våra kategorier finns ju massor med brands som är mycket billigare. Men jag tror att det känns i touch and feel. Och sen tror jag också att det finns någonting i det hur vi signalerar liksom, i det kreativa budskapet också. Som signalerar att det här är någonting där vi har högre ambition.
Precis, och kreativa budskapet är inte så mycket produkt. Alltså jag kan säga att jag är ju stor kund på CDLP. Alltså mina korgar hos er, mitt lifetime value överstiger säkert 10-15k. Så stort jäkla fan till det ni gör. Produkterna i sig är ju oftast basic förutom några urfackade produkter. Liksom en sjukt swaggy gubbstrutt som bor någonstans i Spanien som är 82 år gammal och röker en fet cigarr. Liksom jag gissar att det är en produkt som den här rocken då, eller roben, ingen storsäljare, men den bygger varumärket, den förmedlar en känsla liksom.
Och
det men 90% av det ni säljer lär ju vara svarta och vita t-shirts.
Ja, alltså det vi gör är det vi kallar luxury essentials, det är underwear, swim, t-shirt, socks. De kategorierna vill vi leda globalt, vi vill ses som det bästa brandet i det och liksom driva innovationen. Och jag skulle säga att tittar du på estetiken idag, på hur underkläder för män ser ut, så är väldigt många ton i ton, inga stora loggor och liksom mer avskalat. Och det skulle jag säga att det är en effekt av det vi satte liksom back in the day, till och med Skims nu gör den estetiken. Så det har varit liksom en avskalad ton, sen har vi liksom utforskat lite mer, som swim kanske är liksom ett mer expressivt uttryck i produkten. Kalsongerna var någonting som jag och Christian alltid var såhär, fan vi vill inte att det ska skrika, vi skulle att vara low key. T-shirt samma sak, och så har vi liksom utforskat swim lite mer utforskande. Men sen har vi alltid haft produkter som både är en sak som vi tycker passar in i CDP-universet, men också som är också ett reason to speak. Så att den här du pratar om, det är en otrolig man, han heter alltså Spanish King på Instagram. Jag tror han är 90, han kan vara mellan 85 och 90. Bilderna är tagna av hans barnbarn Céline, otrolig fotograf. Så det är väldigt så här organiskt. Hon vill jobba med oss och vi skickar grejerna. Och han är ju den som ska ha den här roben. Och när jag tittar på vilka som köper den här roben. Och vi har då en homesuit som vi kallar det i leopardmönster. Och även en robe i leopardmönster. Ser de som har köpt den. Så är det otroligt kul att se vilka som köper. Så här, filmproducenter i Hollywood. Man blir så glad. För man är så här, man vill verkligen att den här liksom topproducenten i Hollywood, man bara kan tänka sig, han går runt i den där villan med den. Så det är klart, och vi har väl alltid försökt vara liksom, när vi gick in i mode så kände vi så att det är ofta så seriöst, och det försökte vi liksom så här, hitta en glimt i ögat i vårt liksom narrativ, och där hör ju han hemma, den här Spanish King. Bara att han kallar sig Spanish King på Instagram är ju otroligt. Men vi försökte få in någon humor och glimt i ögat och också vara mer inklusiva, och när man är inklusiv för att det är politiskt korrekt blir det ganska tråkigt. Det är så här, nu ska man ha en äldre, yngre, större. Men vi har försökt hitta karaktärer, och jag tror att mycket av det som gjorde att CDP syntes i början när jag pratade med liksom, ja men så här press globalt, så är det så här, men då är det så här att de pratar om vår arrival to the scene för att det var någonting annat, det var honesty, och det var att Christian plåtade våra vänner liksom med hård blixt i hotellrum, och det blev någonting annat än att ha modeller. Så vi försöker verkligen få ha liksom den här glimten i ögat, och Christian var liksom också liksom tydligt att så här, det blir inte sexigt när du ska försöka bli sexigt, då blir det ganska platt istället. Så att vi har haft de här karaktärerna skulle jag säga, som verkligen har lyft brandet, och många av dem är ju nära vänner till oss. Det var ju både för att det var billigare, men också för att vi kände det blev lite mer autentiskt. Vi har modeller idag bara för man gör så mycket, vi har så stora volymer av saker, vi behöver så mycket content, och så många kompisar har vi inte. Eller kanske vi har. Men det har varit svårt att bara ha med kompisar. Men jag vet inte om det svarar på din fråga, men det har alltid varit liksom någonting, liksom en hyfsat basic produkt som alla kan köpa, men kommunicera på ett sätt som gör att folk känner att om de bär saker från de större lyxhusen, till exempel om du går med en Jill Sander rock, så ska det kännas naturligt att ha en CDP t-shirt under. Eller liksom om du köper Margiela som jag nämnde, Dries Van Noten, Comme des Garçons eller Louis Vuitton eller vad du liksom föredrar, så de här bolagen de är liksom inte fokuserade på det som är under, underlayer eller liksom essentials. Där vill vi vara det alternativet, och Då passar det också in att vi har ett formspråk som är på, eller ett kreativt språk som är uppe på deras nivå så att säga.
Och det finns så sjukt mycket att prata om. Jag tror att vi först kan liksom summera ditt tidigare avsnitt så att folk liksom vet att mycket av det finns där, alltså avsnitt 121. Gå in och lyssna på det, så gå in på luren nu och ladda ner avsnittet. Vi snackade mycket om att få sjukt mycket press, och inte bara för mycket press utan att få relevant press, för att ni har varit så jäkla omskrivna. Det är så sjukt många feta medier som har tagit upp er, så att det har resulterat i att riktigt liksom världskändisarna har på sig era kläder, och det är liksom få bolag förunnat här i lilla Stockholm som är en liten klick i världen och även i modevärlden liksom. Det vi ska snacka om idag, det är liksom mycket saker. Det har hänt skitmycket i bolaget, ni har precis stängt en runda, ni har också varit i en massa diskussioner med typ LVMH liknande ryktas det om. Jag skulle också vilja snacka lite om hype, jag vill också snacka om Spanish King och liksom det här sättet att signa influencers och så vidare. Så vi har många topics som är på G.
Kul.
Men det jag vet är att du jobbar ju svinhårt. Jag vet att du är en person som pushar dig sjukt hårt och ibland på tok för hårt liksom. Så att du åldras 10 år på 2 år på grund av ditt driv i bolaget. Låt oss börja där. Kan inte du berätta hur du hanterar all den här stressen och pressen från investerare och de här grejerna som ni håller på med?
Det är en superbra fråga, och jag önskar att det pratades mer om det här. För det är, du vet ju själv, så här, upp och nedgångar, allting. När man slutar så är det kanske en hyfsat rak kurva, eller snett kurva uppåt. Men det är väldigt mycket ups and downs längs vägen. Bolag som ser ut att gå bra och som ser ut att vara enkelt, men man vet, alla entreprenörer vet hur jobbigt det är. Och så kom vi liksom, när vi såg sist, jag kommer inte ihåg när det var, men det var kanske 22?
Typ.
Ja, någonstans där. Vi hade ju liksom en otrolig, jag ska säga, så här, framgångssaga från 16 till 21, där vi växte liksom 100% per år. Sen var 22 lite av ett reset-år, vi växte 4%, så att det var en otrolig stagnation i det. Då påverkas av massor med saker, som att vi normalt ska lansera Swim i februari om det ska bli framgångsrikt, men tack vare att det blir supply chain delays på grund av kriget som bröt ut, och vi lanserar i maj och så vidare. Så att 22 var nog det hårdaste året skulle jag säga. Om man tar bort liksom så här 17-18 innan man har fått saker på plats, de åren är alltid jobbiga när man måste ha så många hattar. Men efter sen att det har gått bra, även om det är en bumpy ride, så var 22 ett väldigt jobbigt år. Vi som många andra hade liksom extremt liksom låg customer acquisition cost i 21, den tripplades i 22. Vi är också ett brand som folk köper när de känner sig rika. Inte för att de är det, alltid. Jag var inte rik 21, men jag köpte ganska mycket nya brands 2021. För jag tyckte att saker gick åt rätt håll, som många tyckte. Jag tror inte jag köpte ett nytt brand, om jag ska vara helt ärlig, på alltså om det är ett år eller två år, det, jag gör inte det just nu för att det är liksom tajta makros. Och när det vänder, då får bolag som vi en skjuts. Och vi hade den skjutsen ganska länge. Så det var en omställning för oss och många andra att liksom ställa om snabbt till lönsamhet. Tack vare att det inte finns riskkapital på samma sätt. Det här är inte alls svar på din fråga. Jag skulle fråga hur jag hanterar de här pressgrejerna. Men det ska, mitt intro var egentligen att man måste vara beredd på en ganska bumpy ride också. När det kommer liksom sådana där bakslag år som 22. Hur gör man det då? Men, man måste detach sin fysiska hälsa från hur bolaget går. För annars kommer det bli väldigt bumpy för din kropp också. Så bolaget är ju satt på en middag igår och frågade en ny bekant, också founder. Jag bara, hur är läget liksom, livet? Han bara, fan, sajten strular. Jag bara, vad är bra vad är då? Han bara, sajten är dålig. Jag bara, jag frågade om livet. Men jag förstår, jag kan relatera. Man lever med det liksom. Och eftersom det är en bumpy ride. Och ibland kommer alla tycka att du gör alla rätt och investerare slänger pengar på dig och du vet, allt. Alla anställda är glada. Och ibland ser allting tvärtom det. Om du liksom kopplar ditt mående till hur bolaget går så kommer det bli jäkligt kämpigt. Jag har en förmåga att liksom lägga på ett teflonlager på mig. Att så här, jag vet vad jag gör. Jag vet hur dedikerad jag är. Jag vet vad bolaget sitter på. Att vi sitter på en goldmine med så mycket saker som inte syns. Betyder det att vi kommer bli stora framgångsrika? Jag tror det. Men you never know. Men jag liksom... Jag har en ganska tydlig bild av liksom vad sen gör man fel, självklart. Men det kommer alltid vara att folk tycker olika saker. Det kommer alltid vara folk är besvikna. Det är så pass mycket. Och speciellt som founder eller vd överlag. Så det är ganska mycket saker som man måste axla. Och som liksom hamnar på en. Så jag tycker det är superrelevant att liksom diskutera de sakerna. Och jag skojade med någon att så hade jag haft den här veckan som jag hade förra veckan. 2021 eller 2020. Då hade jag förmodligen varit utbränd på liksom... måndag eftermiddag. Man lär sig också hantera saker över tid. Så att jag tror att man behöver liksom öka sin resilience. Man behöver öka sin liksom förmåga att inte ta åt sig av allting. Jag tror liksom politiker tror jag är superbra på det här. Jag kan tänka vara politiker och titta din Insta-feed och många som hatar det. Det är helt sinnessjukt. Liksom. Det har ju inte vi som entreprenörer. Men det är väldigt mycket saker och åsikter och hela den biten. Och väldigt många liksom, saker som händer. En superduktig entreprenör som jag ser upp till sa till mig att vad vi än är idag, liksom, ambitionen vi har med våra bolag. Om 3 år så bör vi ha 100 fler problem. Alltså om jag öppnar upp med T-Mall i Kina till exempel som är en jättestor möjlighet för oss. Givetvis kommer saker gå snett. Det kommer bli problem med lager, det blir stämningar och allt annat. Men nu har man ju valt det här yrket. Så man får liksom vara beredd på en bumpy ride. Och så i boxning pratar man om roll with the punches. Att så här, står du still i en smäll kommer så är det ganska ont. Men det är så här, det är rörelse. Så man får hantera det på det sättet. Och sen tror jag att det liksom finns sätt att göra det. Jag kan berätta några sätt. Mindset-mässigt så får man vara beredd på att det är bumpy. Och att du kommer liksom inte ha en smooth... Det är inte smooth sailing. Även om det är otroligt rewarding under perioder. Så är det en bumpy ride.
Men vad gör du då? Jag vet att du tränar jiu-jitsu, säger man väl?
Ja, men precis. Jag kom därifrån nu. Jag började träna jiu-jitsu för 10 år sedan. Brasiliansk jiu-jitsu, för mig är det helt otroligt fysiskt, men framförallt mentalt. För oavsett vad som händer i bolaget, you know, tittar jag på mina 2 senaste veckor så har jag ju såklart fått massa dåliga nyheter. Jag har också fått bra nyheter, men alla de bleknar mot att liksom, en person sitter och försöker strypa mig. Eller dra vid av min arm. Så man får kriga på mattan och det är en otrolig så här sammanhållning. Och jag besöker alltid gym när jag reser. Det är otroligt. Det är typ den mest välkomnade communityn som jag vet. Så det slår jag alltid ett slag för. Träning, men det behöver inte vara bara det. Jag går till jobbet fram och tillbaka varje dag. Det är liksom 25-30 minuter. Superviktigt bara för att ha satt igång i skallen. Så jag tror rörelse är superviktigt. Såklart. Jag slutade dricka för 1,5 år sedan. Det har hjälpt mig jättemycket. I liksom fokus, närvaro och inte ha... mentala liksom ups and downs, för att det är också det när man är bakför när man är 25 så är det typ skönt så här, flummigt. Så är man 30, bara 35, sen är 40, jag har fyllt 45. Det är inget kul att vara bakför när man är 45. Så att, och så gick jag in i höst förra året som var ganska liksom jobbig. Jag visste att det skulle bli jobbig på privata plan. Jag hade en vän som var sjuk och jag hade liksom, bolaget stod inför lite utmaningar. Förlåt, hösten 22 var det här. Och det där året som var lite extra jobbigt. Och då kände jag bara att jag har inte utrymme för alkohol. Och det är en kort period som är lite jobbig. Första bröllopen som jag nämnde för dig. När liksom, rödvinet är liksom en social lubricant om man... lättare att prata. Men kommer förbi den första liksom, perioden så är det ganska enkelt. Och jag har haft några förebilder som det var inte så många som jag kände som inte drack, men några stycken som liksom verkligen visade vägen och var lite, gav mig lite guidance under den här första perioden. Men det är verkligen något som var värdefullt för mig och har hjälpt väldigt mycket. Ja, tredje är, du vet, man läser alla, jag tror många som lyssnar på den här podden, och du har säkert liksom, det finns ingenting Huberman har sagt som inte du har lyssnat på liksom. Man vet vilka man lyssnar på ish för att så här må bra. Huberman pratar om sunlight, jag tycker det är viktigt, jag försöker få det, men du vet, idag fick vi ljus, vi har inte haft det på ett tag. Men man har läst om både meditation och journaling. Meditation har jag prövat, jag kämpar, jag kommer inte så långt med det, men jag prövar, det hjälper lite grann för att komma ner i varv. Men journaling har jag börjat med ganska nyligen, och det är också en sån här grej som för mig var svårt att ta steget, för att jag skriver inget snyggt. Och jag har liksom inte en rutin där jag har några papper och skriver. Men jag laddar ner en app som heter Supernotes, där jag skriver och bara får liksom... skriver av mig om saker och så samlar jag. Den här appen är ganska bra istället för vanliga notes på Apple. Så. Och jag har bara gjort det här i liksom en och en halv månad. Men det har varit extremt värdefullt att kunna liksom sortera tankar. Skriva av sin frustration. Just de här sakerna som du pratar om, hur man hanterar press och allting annat. Liksom, vad har du för triggers? Vad är du orolig för? Skriver du ner vad du är orolig för? Så det var någon som sa så här, att anxiety can't survive in the light. Men om du skriver ner vad du är orolig för, så får du helt plötsligt en distans till det. Och oro är en del av entreprenörskap. Så det måste man förhålla sig till. Så det ska jag säga. Jiu-jitsu, igen, jag ska inte sitta här och vara nykterhetsförespråkare. Det finns super, alltså folk liksom som har bra, dricker ansvarsfullt, har säkert enormt mycket nöje med det och vin och allting annat. Men för mig var det en någonting som jag inte trodde skulle ha så stor påverkan. Och sen journaling.
Och det handlar ju om att hitta de här verktygen som funkar för en själv. Och det handlar ju om att liksom testa lite olika och så... Ja. Kanske man kan hitta till den här balansen. Och en sak till som man vill tillägga, Björn Natthikos bok, han är den där munken, han gick bort i ALS för inte så länge sedan och sådär. Men det är en jävligt bra bok, den heter ju något i stil med Tro inte på dina tankar.
Just det.
Och det är ju så, apropå distans som du nämnde, att liksom få distans till händelsen.
Absolut.
Alltså oftast är det inte så kritiskt som känslan i kroppen kan vara. Mm. Och om man lyckas ta ett steg tillbaka, så man lyckas sätta finger på att den här tanken kanske inte stämmer, man kanske ska gå och träna och reflektera lite.
Absolut,
så är det värt sjukt mycket, tror jag.
Absolut så. Och bara säga, jag tittade tillbaka i morse på mina notes, vad jag var orolig för 3 veckor sedan. De grejerna finns inte kvar för mig nu. Liksom. Det blir otrolig distans. Sen på tal om det han säger, det som jag tycker med meditation, som är stor insight, som jag som sagt, jag har inte kommit så långt i meditation. Men just att du är inte dina tankar. Det är också en sån grej att säga, ibland kan tanken bara spinna. Men det är inte, tankar är inte du. Det är också en sån grej som man måste ha lite distans till. Att... kunna liksom quiet the mind, och att de där tankarna är där, men du behöver inte agera på det liksom.
Ja, men det är intressant. Tro inte på dina tankar. Jag tänkte gå vidare med att rabbla lite CDLP-siffror. Vi tar från 2015, noll i omsättning. 2016, 275 papp. 2017, 2,1 mil. 2018, 8,98 miljoner. 2019, 20,96 miljoner. 2020, 40,5. 2021, 76,5. Nu har ni släppt 2022, som du sa var ett jävligt tufft år. 79,9 miljoner, och det vi väntar på är såklart 2023. Hur gick det?
2023 är brutet räkenskapsår, så att vi stänger det sista mars. Det beror på lite grann på hur det går närmsta tid, men lite över 100.
Coolt. Mm. Det är inte så många som växer, många som knaprar
så här
neråt.
2022 var det jobbigaste året. Då funkade wholesale bra. Med wholesale menar jag NK, Mr. Porter, Matches, Fashion, våra återförsäljare. De stod emot den första smällen som slog mot e-handlarna. De är också e-handlare mot brands. För de hade sin säkra kundbas och så vidare. Så de växte väldigt starkt 22. Online tog jättemycket stryk 22. 2023 så vände det för oss i online, och vi växte liksom, hittills om man tar liksom kalenderåret, så växte vi över 30% i online. USA växte 55% 2023 kalenderår. Så att online har kommit tillbaka och det är superstarkt. Framförallt våren var helt otrolig. Vi växte liksom 80-100% vissa månader year on year. Fick över en topperson som growth director som har gjort ett otroligt arbete. Men som också har en känsla för hur skapar du growth men ändå förhåller dig till brand. Det tycker jag är ganska, det är inte alltid helt lätt. Speciellt som vi vill ha vårt brand i alla fall. Så han har varit tongivande, superviktig. Så online kom tillbaka. Men 2023 har wholesale tagit stryk, och den här branschen, jag trodde aldrig jag skulle få se det här. Farfetch var den starkaste lysande stjärnan. De var beyond allt. De var värda 22 miljarder. Förändrade en hel bransch. De blev liksom fire sale sålda till Coupang. Alltså koreanska Blocket-ish. För 2 miljarder. Nu precis, alltså på alltså sista liksom hårstrået av likviditet i december. Matches Fashion, som vars grundare har investerat i CDP ganska mycket och suttit i min styrelse, som har varit lite av en mentor och jag har sett upp till väldigt, väldigt mycket. De värda liksom 2 miljoner pund, såldes nu för 50 miljoner pund till någonting, någon av de stora brittiska grupperna, Pfizer. Så att två liksom verkligen ikoniska verksamheter som satte liksom tonen för hela branschen är typ borta. Mr. Porter och Natty Porter slåss för survival just nu. Så att hela, det har blivit en otrolig liksom rokad i hur branschen ser ut. Vilket gör att, okej, wholesale försvinner. NK tuffar på. Så brick and mortar, varuhus funkar bra. Online aktörerna har haft det så tufft. Så det påverkar väldigt mycket också. Det är 20% av vår omsättning. Så att nu i år så ser det ut som att vi kommer gå väldigt bra online. Alltså nu, vi tittar på 24-25 som börjar 1 april. Speciellt om vi får lite makromedien. Men online kommer gå väldigt bra. Och sen kommer vi bygga ut retail. Så att jag tror att det som händer i moden nu är att wholesale, många brand trappar ner på wholesale. Eller wholesale försvinner delvis. Och så bygger man egna butiker. Och alltså, att prata om att bygga egna butiker. Jag sa ju det här till min liksom styrelsemedlem Tom Chapman från Matches Fashion. För några år sedan ska vi öppna butik. Han bara aldrig, alltså sluta, tänk inte ens tanken. För allt är bara online. Medan nu då har liksom, i alla fall monobrand som oss börjat se över att öppna butiker och se det som då en acquisition vector, att du får in kunder på det sättet, men också att du positionerar dig och allting annat. Vi har en butik i Stockholm idag. Sverige har fått en otrolig smäll i, liksom, i vårt segment. Och du pratar aspirational shoppers. Folk håller tillbaka och vi har inte så mycket lyxturister. Så skulle jag ta den butik jag har i Stockholm idag eller sätta in i Paris eller London eller någon av de andra större städerna där vi är stora, då har du en helt annan utveckling både på retail men också såklart blir det en halo-effekt på online. Så en stor del av vad vi kommer göra de närmaste 12-24 månaderna är att liksom, säkra locations och öppna upp 3-5 butiker när jag har råd.
Men alltså, vilken slakt det har varit i branschen, det är nummer ett. Och sen nummer två, vilken förändring i affärsmodellen. Det känns som att ni har gått igenom 2-3 fundamentala förändringar de senaste 2-3 åren.
Definitivt. Sen har online alltid varit vår starkaste. Så den har aldrig varit typ under 70%. Den var uppe på, alltså den var 85-90. Men vi fick ganska tidigt in starka spelare som, eller partners då, som Barneys USA, som sen Konka, Mr. Porter. Och det var otroligt viktigt när vi, du vet, när D2C-eran satt igång så sa ju alla så här: hallå, nu är vi här och disruptar. Men det går inte att säga det själv, utan någon måste ju säga det åt det. Och som du sa, vi har fått väldigt mycket press, kanske mer nu lately än någonsin, som validerar sig, det hjälper. Men utöver det så har det varit väldigt viktigt att ha wholesale partners som validerar. Så att nu när Matches med Boris Deport och Arme fejdar ut, Farfetch borta, Farfetch ägde ju Brown som var en stor kund till oss. Vi behöver inte deras validering eller reach längre. Men de är otroligt viktiga för oss att liksom etablera oss som ett globalt brand. Och att USA idag står för 40-50% av vår omsättning online och att UK liksom närmar sig 20, det är ju mycket för att vi har haft dem som partners. Men de har aldrig stått för mer än, alltså online har aldrig gått under 70. Nu kommer det gå online, gå upp på 80-85 kanske till och med.
Procent.
Ja, exakt. Kanske till och med 90. Det beror på lite grann när vi kickar igång retail. Så det blir mer förflyttning för oss från wholesale till retail. Egna butiker. Medan online fokuset har alltid varit primärt.
Och det där känns ganska naturligt, det vill säga att fastighetsvärlden har det ganska tufft, butikslokalerna står ganska tomma och då kommer aktörer som ni som kan hyra in sig i butikslokaler förhållandevis billigt, och om man matchar liksom trafik utanför kontra kostnaden av lokalen och så vidare, så kan man få ganska bra lönsamhet, 10-20% som Axel Arigato har i många av sina butiker. Så det kan vara jävligt lönsamt med fysisk retail i det här klimatet, samtidigt som wholesale är liksom dåligt likviditet för att det är kassabetalvillkor och betydligt mycket sämre marginaler. Så jag fattar att ni tar den vägen. En grej vi måste snacka om, det är elefanten i rummet. Ni har ju under er historia gjort en förlust på över 80 mil. Det är ju mycket pengar. Ni har ju raisat mycket pengar. Ni har också ett ganska känt cap table, har jag för mig att du nämnde. Och berätta lite om resan från att göra stor förlust till att bedriva ett vinstdrivande bolag. För att det här klimatet vi befinner oss i nu, det kräver ju det.
Ja, men definitivt. Du har helt rätt. Absolut. Så här, vi hade en plan av lönsamma som alla hade 2021. Och det skulle gå liksom, vi växte 93% 2021. Vi hade vissa månader under våren 2021 där vi växte online plus 200%. Och det var så här, man såg ingen hejd. Och när jag tittar tillbaka på hur organisationen såg ut och allting annat, så klart det finns ett mått av naivitet i det. Och jag pratade med andra founders och så här, bara liksom, hade gjort det ogjort med många. Det var ju lite, tidsandan var ju lite det. Väx. Och sen när mattan rycktes undan, riskkapitalet slutade flöda, customer acquisition blev dyrt och den här aspiration shoppen som vi pratar om slutade köpa, eller en stor del av dem. Lyxkunder köper fortfarande. Så för oss är det väldigt stor, liksom, viktigt att hitta den kunden som faktiskt har pengar och fortfarande spenderar, och gjort en jätteviktig förflyttning där från 21 till liksom, 23 eller där vi är idag. Så vi har ju kunder som kommer in, som hittar oss på Harrods, låt säga, köper några produkter, går tillbaka och sen lägger man en order på $5,000 i vår butik. Det är den kunden vi liksom som är basen i vår väg också mot lönsamhet. För vi kan inte förlita oss på att makro ska rädda oss. Även om jag tror att vi kommer få en väldigt boost av makros. Så vi tog in kapital för att vi vill göra det här på en viss nivå från start. Vi hade kunnat göra det billigare, absolut. Vi hade växt lite långsammare. Vi hade liksom inte haft den brand recognition vi har. Vi hade inte haft den supporten av branschen och så vidare. Men det är klart det finns många vägar att välja. Jag har supermycket respekt för alla bolag som liksom, eller de bolag som växer lönsamt från start och så dessutom växer mycket. Det är, liksom, det är svårt. Men tanken var hela tiden att vi skulle bli lönsamma och att kanske innan det slog till 2022 så var det nog att liksom, när vi var i 21 så var det så här, men nästa år är vi lönsamma. Sen så blev det 22 och så tänkte man att okay, 23 kanske blir lite bättre. Men överlag, i 22 så ställde vi om ganska mycket så vi gick från att vara 35 pers till liksom strax över 20. Tog in några nya och jag tror liksom över 15-17 försvann. Liksom. Och hela den delen var liksom en del av så här, omställning mot hur ska vi bli lönsamma. Sen funkar det så lite grann så att vi är ett lagervärde som är gigantiskt. Det finns ju också med i de här pengarna som man har tagit in. För att första gången vi tog in, första runden vi gjorde med som var på 2,5 miljon. Niklas Adelbert och Patrik Brummer. Och jag hade liksom läst ekonomi såklart. Men man hade lag, working capital-delen, den hade man inte fokuserat lika mycket på. Vart håller pengar? Så bara, just det, lagret, ja, just det. Så alltså, man växte också ganska snabbt, du läste upp siffrorna där. När vi växte liksom från 2 miljoner till 9 miljoner så var det såhär, okej, nu måste vi ha ännu mer pengar in i lagret. Så att det där är såklart en aspekt av att man har liksom låst upp en del pengar i det där. Jag tror överlag, med att min medgrundare har den bakgrunden han har och liksom har gjort filmer för Cartier till liksom alla brands som är på den högsta nivån, så har vi kunnat liksom punch above our weight liksom creatively. Och det har dragit ner kostnaderna i hur vi producerar content. Men det har också gjort att vi har valt att göra liksom en högre nivå på content. Det har liksom varit vår strategi att liksom sätta oss på kartan och sen skala. Och många har kopierat oss. Looken vi satte för 2016 i liksom estetik, både visuellt i det du ser liksom i sociala medier och så. Men även själva produkten går ju att kopiera. Det finns barriers för entry tack vare material och making och sådana saker, men det är inte alla som ser skillnad på det. Så att det har blivit en... Vi visste liksom att när vi kände att det började hända ganska snabbt så vi sa vi måste nå en tillräcklig size så att branschen vet vilka som var först i alla fall, och det känner vi att vi har gjort nu. Men sen så är planen nu i år så klart att bli lönsamma. Vi tog in pengar nu precis. Vi har inte stängt, vi håller på att stänga det nu. Vi har några öppna dialoger. Och det här ska ta oss till lönsamhet.
Till vilken värdering och hur mycket cash har ni in?
Vi har idag, värderingen är 300 post money. Och vi tar in ish 50. Någonstans där. Så vi behövde liksom 25 till 30 för att ta oss till lönsamhet. Och sen så förra året så var det lite, Q2 var ganska lätt att riska kapital. Det var väldigt många som är intresserade. Q3 blåste lite mer negativa vindar. Alltså vi fortsatte den här rundan och sen någonstans i liksom oktober, november där så tog det fart ordentligt och då blev den ordentligt oversubscribed. Så det var ett väldigt fint tecken. En del av befintliga, så många befintliga tog prata och vissa tog ganska mycket mer än det. Men sen hade vi ganska mycket nya kunder eller nya investerare som ville komma in. Så att superkul. Ett fint kvitto på att folk tror vi kan skapa bra saker. Men samtidigt fattar jag också att sitta som entreprenör 2024 och inte kunna visa lönsamhet om inte vi tar oss dit. Det är inte där man vill vara. Så att allt fokus är liksom att komma till lönsamhet. Och det är egentligen det enda vi... Allting vi gör nu är så här, hur kan vi fortsätta öka vår revenue som vi gör med bibehållen kostnadsmassa. Och där kommer lönsamheten. Men tanken var att det skulle komma 2022, den kommer komma 2024.
Men jag tänker att delvis är det ett styrketecken för CDLP. Alltså att ni i det här klimatet med en förlust i bolaget kan ta in pengar betyder att folk verkligen tror på det här. Så ni har säkert kopior som pekar på en låg kundanskaffningskostnad där ni kanske kapat marketingspenden med 25-30%, och så ser man att shit, man får ihop kalkylen tack vare det, eller kanske en ökande D2C och en massa grejer som investerarna vet om när de har sett däcket. Men jag tänker också att fan, det är ju ett styrkebesked för marknaden. Alltså om ni stänger en runda på de här nivåerna i det här klimatet, då blir det liksom en fin liten hatt hos er såklart. Men på samma sätt som Kaja är ute och tar en transaktion nu och ska sälja en majoritetspost i deras bolag till ish en PE 15-20, kanske lite mer beroende på vem som kör. Det här är ju styrkebesked i marknaden. Det känns som att marknaden mår lite bättre nu än för 6 månader sedan.
Absolut, jag tror att Q3 var värsta tiden för marknaden. Eller så här, Stockholm var väldigt stelfruset i Q3. Och jag har ju liksom en internationell cap table, men primärt de Stockholms dialoger jag hade, så satt alla still i båten. Och sen så hade vi liksom på kundsidan några som hörde av sig, eller vi har en ganska intressant kundlista och Men de här människorna som går in och lägger liksom 2-3 tusen, 5 tusen dollar. Vissa av dem jobbar ju som investerare och vissa, ja. Och de är redan insålda på brandet. Så att, jag fick en propå av en kund faktiskt som frågade om det fanns en opportunity som var Miami-baserad. Och så sa jag absolut. Det finns det. Vi håller på att stänga nu. Eller en Miami i New York. Och sen så, så blev det så att vi frågade några till kunder. Och helt plötsligt så hade vi en otroligt stark respons på det. Så det här klimatet av att det stod still på liksom riskkapitalfronten, på privatinvesterare, nu i efterhand ser det som en Stockholmsgrej. Stockholm har ju fått väldigt mycket stryk. Och när jag tittar på liksom hur Sverige går för oss överlag, så ser man ju bara hur folk håller tillbaka. Och som jag sa själv, jag köper inte nya bränsle. Jag gjorde inga investeringar förra året.
Och jag har aldrig sett så många kåkar ute på Hemnet som liksom kostar 50 mil plus. Och anledningen är att det är ganska täta människor som har varit ganska högt belånade. Och nu har räntorna liksom sexdubblat. Så de börjar svettas och börjar sälja av assets för att liksom kunna överleva dem också. Så att det är en intressant takeaway att liksom det här var lite av ett Stockholmssyndrom.
Ja, men jag kände det var så lustigt så fort jag började prata med folk liksom i USA och Tyskland så där var superstarkt intresse. Så var så här, vad mycket tid, onödig tid jag spenderade på de här dialogerna, liksom att följa upp de här dialogerna när det var så stelfruset i Stockholm. Och ibland så blir det så när man är baserad här att man tänker att så här ser världen ut, men så är det ju faktiskt inte. Alltså så finns det otroligt mycket mer pengar. Såklart, det är banalt att säga, men i andra marknader.
Och apropå internationella aktörer, det ryktas, det här har jag hört på stan, på så att säga, en rischig miljö, om att ni har fått propåer från LVMH. Berätta.
Så propå, det är en definitionsfråga. De hörde av sig våren 22, och det var då deras liksom head of, liksom, det var deras Luxury Ventures arm. Deras Luxury Ventures arm är otroliga, de har investerat i otroliga bolag som Amy Leondor, som jag tycker är ett av de bästa bolagen i modevärlden just nu. Houdinki som är otroliga på klocksidan. Och vi hade en ganska lång process med dem. 2022 var året vi stagnerade. Det var ju då det verkligen stannade av. Så att det var liksom inte rätt tid av dialogen. Plötsligt var vi lite små för dem. Men vi pratade med dem även våren 23. Och produkten har liksom gått runt i Arnault-familjen. Och tydligen så är liksom pappan, alltså Bernard Arnault, han är så inne, han älskar produkter, så han liksom var inne i allting. Så han, vad jag fick höra, så gillade både han och sen och hela familjen produkten, och de tycker att vi passar väldigt bra liksom, i vad de skapar och positionering och allting annat. Men de sa, låt oss prata vidare, ni skulle behöva komma upp till en size på 150-250 miljoner svenska i revenue. Där vill de liksom fortsätta dialogen. Vad det betyder vet jag inte, men det var en ganska lång process, och det var ganska, det var ett väldigt fint kvitto för mig och Christian, för vi har alltid haft en dröm om att, eller vi har alltid sagt så här, vi måste skapa någonting så bra att LVMH eller Caring eller Richemont hör av sig. När de hörde av sig så var det ett väldigt fint kvitto på att vi liksom har skapat någonting, och vi fick väldigt fin feedback från dem. Hur nära är det att vara en transaktion? I don't know. Men jag tror definitivt att vi kommer ha en dialog med dem nu när vi närmar oss 150-250 inom ett par år. Det tror jag. Är det rätt partner? Hur mycket, alltså här, hur mycket är, om man tog in dem då, hur mycket är det för att det är LVMH, för att man vill liksom känna så här, för att det är en gammal dröm och för att man har så respekt för dem. Det finns säkert partner som är minst lika bra, som man kanske då skulle välja bort av fel anledning. Men det är klart att det var ett superhäftigt kvitto såklart, och de är ju otroligt balla. Sen har jag tyckt det är ballt, så att de som kommer in i deras tillväxtmaskin, när man tittar på så här, vad heter de, Birkenstock och andra. Och vi tycker att vi är mer lika bolag som Birkenstock och Rimowa än modebolagen på många sätt. För att vi har ju liksom det är en luxury essential på samma sätt som de är. Och det här går tillbaka till trend, som jag sa att vi kanske ska toucha på. Vi försöker att absolut hålla oss borta så mycket som möjligt från trend, för jag tycker det är livsfarligt.
Vad menar du med det?
Trend är när bolag liksom får, eller förlåt, det ordet jag sökte var hype, som vi nämnde lite grann. Men trend är lite samma sak. Trender kommer och går. Bygger man businessen på det så är man jäkligt sårbar. Det är därför mode är farligt. För att om alla är så här, Björn är en gud av benådda designer, alla älskar det du gör, och sen så gör du en kollektion som inte landar. Man bara, vad händer då? Vad är din bread and butter liksom? Det är därför många bolag har liksom cushions i så här andra saker. Men Acne har alltid haft denim, som har varit en väldigt stark, liksom alltid legat där och dragit in mycket revenue. Comme des Garçons har haft det här hjärtat med smiley på liksom, som är en annan typ av liksom, som inte visas på catwalken, om man säger. Så vi tycker att det är lite farligt med att betta för mycket på trenden. Sen följer vi trender, givetvis. Vi är i en värld där man följer trender. Men ordet jag sagt var hype. Och sen blir det farligt. Det finns alltid liksom 10-20 brands varje år som lyfts i skyarna av någon form av liksom yngre mode opinion makers. Ett av dem var Off-White för några år sedan. Off-White var liksom, allt de gjorde var, det var liksom untouchable, det var helt otroligt. Sen dog ju Virgil tragiskt, och hade han varit kvar kanske inte hade blivit samma sak. Men jag tycker redan man såg att det var lite på väg neråt. Man hade såhär gult bälte som var supercoolt när liksom Hailey Bieber hade det på sig. Sen är det någon commercial director som känner såhär, här kan man göra pengar. Och du vet, lägger en order på 100 000 bälten och huxflux, så börjar det här varumärket falla. Ett annat som jag tror har stor risk att falla är Casablanca. Känner säkert till det, det är liksom stora prins, superballt på många sätt. En huxflux så dyker liksom Jeff Bezos upp i den på en skjorta på nyår med hjärtglasögon. Och då så kommer lite frö av tvivel, så här, är det där verkligen så ballt? Och när man har en sån hype, då är fallhöjden stor. Så ett brand som Dr. Martens, de kommer aldrig kunna falla, för de är inte hypade, de är kult. Så vi försöker positionera oss som det. Så att i GQ förra veckan så skrevs en artikel om Cerebrum, så här, Underwear, så stod det så här: is it still a cult brand if everyone is into it? Och jag gillade den formuleringen, och det är såklart inte alla inne i Cerebrum, men så här, hur behåller vi en kultstämpel? För det är det tidningen har kallat oss medan vi blir större. Och det är det vi försöker göra. För att kult är skillnad från hype. Hype är högfall i höjd. Kult är någonting som är mycket mer resilient över tid. Så jag tycker alltid att om man får frågor, ska man investera här eller här? Om man tittar på brands som är superbra, så är det alltid några brands som har en väldigt hög hype-faktor. Men där är fallhöjden stor, för de byts ut.
Okej, så det du säger egentligen att det finns ju fashion-rapporter man kan köpa för dyra pengar, där man ser exakt vilka färger och vilka passformar och så vidare man ska ha i Q4-kollektionen. Och man kan ju följa dem nitiskt, och då har man en högre sannolikhet för träffsäkerhet och så vidare. Du säger att man ska basera sitt brand mindre på modetrender, för att de har en tendens att bytas ut ofta. Och så baserar man det på, du kallar det kult, jag kanske kallar det community eller liknande. Alltså någonting som har lite mer fundamenta, som liksom är kanske mer betydelsefullt än bara designen på plagget.
Ja, men alltså, jag tror de här rapporterna, finns säkert någonting i dem. Jag tror att vi tittar ju också på så här, vår design director, när hon tittar, så hon tittar på vad är på catwalken, alltså vad är det som är där ute, vilka färger är det, och självklart går det trend i sådana saker. Jag tror att det är nog någonting som de flesta brands kanske så här måste förhålla sig till på ett eller annat sätt. Så trend är något så här, men liksom, det är alltid någon som kommer ta tillbaka de stora axelvaderna tidigt. Eller du kommer ju förmodligen ha utsvängda brallor någon gång till i ditt liv, men just nu vill du inte ha det idag. Du vill liksom inte gå ut på ditt rish ikväll med utsvängda brallor, men någon gång kommer det vara superinne. Det är ju en trend. Och självklart ska man liksom förhålla sig till trender. Jag tror bara, det är såhär, hur, medan vissa brands sätter trender, Balenciaga sätter en trend och så vidare. Så att just trend är någonting som man får förhålla sig till på ett eller annat sätt. Men det är intressant, Ann-Sofie Back gjorde ju alltid så, hon var ju alltid först med en trend. Och så att hon gjorde det var så här, hon tänkte på, vad är riktigt jobbigt? Alltså vad skulle vara jobbigt att ha på sig? Som du, om jag säger utsvängda brallor, när du tänker på dig själv utsvängda brallor, du får ingen bra känsla. Då var hon så här, okej, det här känns så jobbigt nu, att då är det dags. Så hon var ju väldigt tidig. Och då såg man då, andra nyskapade varumärken kom liksom en eller två eller tre säsonger efter. Och sen kanske tre år efter kom det då till en större grupp. För så där, det börjar ju någonstans. Men så kul, hennes process, kom ihåg. Hon var så här, jag tänker på vad som känns riktigt jobbigt att ha på mig. Och så började hon där. Så hon gjorde liksom axelvadda. När axelvadda var otroligt ute, så började hon göra en grej. Så trend är någonting som man får förhålla sig till. Men det jag menar är, det är skillnaden på egentligen. Saker som blir hypade har en hög fallhöjd, för de byts ut ganska snabbt. Medan om man lyckas hitta en kultstatus, som vissa brands lyckas göra över tid, och Dr. Martens är ett sånt. Dr. Martens kommer inte någon säga att det är det coolaste just nu. Men de kommer heller inte falla bort att de blir någonting annat. Så att vi försöker liksom ta någonting som är mer resilient, och om vi kan positionera som en cult label, och det finns tusen sätt att göra det, men att man inte gör massa genvägar och inte liksom, kanske inte följer andra, utan går sin väg, det är väl det.
Och nu är vi nästan inne på kundvärde.
Ja.
Och min fråga är egentligen, vi pratade om det tidigare, alltså kundvärdet som en CDLP erbjuder, liksom, bra kundtjänst och jävla, så här, softa produkter, bra material och sådär. Men vad är, enligt dig, det viktigaste, mest fundamentala kundvärdet som CDLP erbjuder till slutkund?
Oj, det är en jättebra fråga. Jag tror att det absolut mest fundamentala, eller det absolut mest fundamentala, att vi gör en produkt som är best in class. Om inte vi gör det, då har vi brutit vårt löfte. Så att om någon köper produkter från oss, så det är klart, alla är olika. Om du testar på swim shorts, så kanske inte det du ska ha. Det kanske ska vara swim trunks. Det är lite olika hur du är byggd och så vidare. Men vi vill liksom vara category leader och göra världens bästa kalsonger. T-shirts, swim och socks. Det är vårt löfte. Så det måste vi uppfylla. Sen tycker jag det som jag gillar mest liksom att vi gör, eller det som jag tycker sticker ut, som jag är väldigt stolt över, det är modebranschen kan ibland vara ganska exkluderande. Och då menar jag inte liksom att det bara har varit liksom bara smala vita människor tar, och sen blir det lite inklusivt. Utan det kan ibland vara så här, vi är mode och du får köpa oss, men du är inte välkommen. Men vi har min uppfattning när jag pratar med kunder ibland, eller så här, folk som är bekant som har köpt det, att de blir inbjudna till en värld där de får vara med lite grann i det. Och att det är lite, man kan köpa våra saker och känna så här, fan, men jag är en del av det här. Vi bjuder in till en CDLP-värld via kampanjer och hela den biten. Det gillar jag. Att folk som, att män hör av sig som är liksom 57 och säger så här, jag har aldrig känt, även några av de som investerar i den här rundan faktiskt, så här, jag har aldrig känt så mycket för att brand. Jag har liksom aldrig känt mig connected till brand på det sättet. Om vi lyckas få sådana känslor. Det började med liksom en man som var 67. Jag vet inte om jag nämnde det sist, men han hade köpt våra saker. Liksom. Han var gammal major i marinen eller någonting. Han var alltid letad efter liksom, marinblå boxershorts. Och nu har jag hittat dem. Och det infanns en sensuell känsla. Vi var så här, vad sjukt om vi fick han, 67-åringen, att känna sig liksom en sensuell känsla. Eller att män får känna sig sexiga. Det var också en jätteviktig grej i början. Att så här, det, alltid, det har liksom inte funnits. Så jag och Christian pratade om det, att våra papper hade väl aldrig någonsin kunnat säga så här. Jag känner mig het i det här, eller känner mig sexig. Det måste ju män också få göra. Så när kalsonger eller underkläder överlag liksom var ett plagg som vi tyckte var underprioriterat. Så här, kan man inte addera eller någonting så att det här sätter en känsla? Och det tycker jag är... Det är det vi älskar, och det tror jag var det som har skapat liksom en emotionell connection till våra kunder. Precis. Förstår du vad jag är ute efter? Om det, är det tangible liksom vad det är?
Nej, men jag förstår precis. Så det jag tänker är att de bästa brandsen är de som, vad ska man säga, i teorin är kategorioberoende. Alltså, jag tänker mig att ett CDLP-label och en CDLP-betydelse skulle kunna tillämpas på så otroligt mycket mer saker än kläder. Mm. Så att, det spelar ingen roll vad ni säljer. Och Axel Legato har liksom touchat vid det lite. De malde ner skosulor och byggde en högtalare och började sälja en högtalare som var svindyr, men såg asfet ut. Men jag tänker att liksom, oavsett om man säljer elbåtar eller vaser eller taklampor eller kanske till och med, fan vet jag, i ert fall, jotter. Alltså både i termer av collabs eller produkt i sig.
Det är väl det vad brand är. Man laddar, liksom, att det finns en laddning i varumärket som gör att det går, att man så här, ser man en CDLP-bild så fattar man vad det är. Om vi gör ett collab med någon så ska man fatta så här, även om inte det är ett par underkläder eller en t-shirt, så vill man ändå kunna veta så här, men då får jag CDLPs, jag får hela känslan i det. Och jag tillhör någonting i det här. Och det vi står för, och vi en stor del av vad CDLP är, och vårt DNA är liksom livsglädje på svenska, men liksom franska uttrycket joie de vivre. Jag är så jävla dålig franska, men ja, jag tycker det fångar rätt mycket, och det måste finnas i liksom, att du känner det när du tar på våra produkter, att du känner det i våra kampanjer, att du känner liksom den connection till brandet, att vårt team på kontoret känner den känslan. Det har varit superviktigt DNA för mig och Christian, ja, och det måste vara röd tråd genom hela grejen. Går du in i CDLP butik så måste du känna samma sak.
Och berätta lite om vägen till lönsamhet nu. Alltså, ni har ju säkert ett antal olika projekt som ni bedriver internt. Jag skulle gissa att ni delvis kapar fasta kostnader. Ni kanske omförhandlar logistikavtal och transaktionsavtal. Ni kanske har minskat marketingspenden med 20%. Och sen kanske ni har ökat priserna med 20% mot slutkonsument. För att ni kan det, för att inte kunden bryr sig överhuvudtaget. Alltså, ni har säkert ett antal initiativ i ett Excel-sheet som ni har börjat bocka av. Berätta lite om de initiativen.
Såklart så bara så här, se hur maintainar man liksom hög revenue och tillväxt och håller kostnaderna nere. Hur ser det ut? Ja, men ser egentligen, vad kan vi hitta liksom mer effektivitet? En sak är att vi håller på att öppna upp ett lager i USA. USA är 40-50% av vår business. Vi betalar rätt mycket shipping dit, så där kan vi liksom hitta en stor reduktion och spara ganska många miljoner på det. Så det kommer ske i år. Omförhandling med alla leverantörer såklart, se till att bruttomarginalen hålls hög trots att det är liksom pris, alltså inflation i råvaror och allting annat. Så att vi håller liksom en bruttomarginal nu på 77% i online. Det har vi också gjort för att vi höjde priserna nu typ 7-8% i januari. Jag tycker kunden tog det hyfsat bra. Inte alla såklart. Vi har ju en kund som ligger och väntar på att de ska känna sig lite mer, alltså att, igen, där makrovindarna behöver ändras lite grann. Men vi har som sagt, stor del har ju varit att flytta mot en kund som faktiskt spenderar oavsett makros. Så egentligen så här, förflyttning mot den kunden, dra ner kostnaderna på logistiksidan, dra ner kostnaderna på marketing, och det är inte bara att skruva ner, utan då måste man hitta så här, hur kan vi vara mer effektiva i marketing. Vi har ju fördelen att vi har liksom en otroligt mycket möjligheter att göra liksom collaborations eller göra partnerskap och det här med press som du nämnde innan. Där finns ganska mycket att liksom, hur kan vi göra noise som inte kostar? Så att performance marketing var ju en money machine som vi alla vet våren 2021, och sen är den inte det längre. Jag tycker fortfarande att den ska vara med i marketingmixen. Det är bara det att när man är ju mindre annat noise man lyckas göra, desto dyrare blir performance marketing. Och lyckas man göra balla saker, grejer som liksom har stora nedslag. Eller den här kampanjen vi gjorde precis nu, som vi går live med liksom, igår, där vi lanserade Swim, framförallt första damswim, är den kampanjen stark. Så egentligen ser att man är liksom purposeful i allting vi gör. Varje kampanj vi gör, varje liksom marketinginitiativ är så här, okej, hur kan det här se till att vi får en bättre reach till en bättre kostnad? Så att logistik, marketing, kolla såklart på team också, så man kan hitta liksom effektivitet där. Att inte lägga på så här, där man normalt förr hade varit så här, vi behöver fler människor, så här, pausa det liksom. Och sen egentligen vrida och vända på allting, lyfta alla stenar. Vi var i en tid där det fanns för mycket pengar i systemet. Det är liksom, man var lite naiv där ett tag. Och jag tycker vi har vänt på väldigt många stenar de senaste åren för att liksom få ner kostnadsbasen. Men det finns mycket mer, det finns mer saker att göra. Så vi ser många, många nya liksom avenues for revenue, som vi kallar det. Öppna butiker, nya partnerskap, ny visibility, hela den biten. När wholesale struggles får vi liksom se vad vi kan göra med så här, översätta sidan, alla de här bitarna. Jag var nere i Frankrike, i Paris, hade ett så här CRM-event där vi bjöd kunder och bland annat press och inköpare. Så insåg jag många kunder som kom, Paris-kunder som kom och knappt pratade engelska. Och vi har en sida på engelska, det är bara så low hanging fruit att översätta det. Så att många av de här sakerna vi gör parallellt liksom, vrida upp intäkterna och se till att kostnaderna hålls i schack eller helst går neråt. That's it. Så vi är lönsamma upp i EBITDA från Q3.
Vad har ni för kundanskaffningskostnader i procent versus snittordervärde versus customer lifetime value?
Ja, men vi har ett så här, ser vi customer lifetime value över CAC på 4,5 och liksom long term.
SEK.
Eller ja. Alltså 4,5
tusen.
Nej, 4,5. CLV över CAC är 4,5.
Okej,
okay, precis. Så den tittar vi ganska mycket på. Vi kollar liksom på cost of sales som ligger lite över 20. Vi måste ner med den. Den måste ner mot 15. Average order value är något som stiger hela tiden. Jag har inte liksom siffran average order value mot den. Men average order value stiger hela tiden. Och det gör det i takt med att vi flyttar oss mot en kund som lägger mer pengar. Och att vi har större kategorier. Liksom ett större utbud.
Har ni funderat på att bara höja priserna på produkterna?
Vi gjorde det 7-10% nu.
Vad händer då?
Alltså det blir alltid en liten avmattning. Men det är att vi behåller vår bruttomarginal och vi är in line på forecast liksom. Vår kund är, eller så här, den kund vi har idag är ganska resilient. Den kunden vi hade 2020-2021 var inte det. Så nu kan vi göra det. Men det är klart, när det stannade av där 2022, då började det var svårt att inte tänka, ska vi sänka priserna? Idag är jag glad att vi inte gjorde det, utan vi ligger kvar där. Och nu har vi faktiskt en produktlinje som faktiskt ligger markant över där liksom våran Lyocell-linje ligger idag, som är ett nytt material och som liksom är ännu mer luxury, om vi ska säga det. Så det kommer liksom vara, vi kommer ändå ha vår mainline kvar, men vi kommer snarare gå uppåt och positionera oss så. Sen kommer liksom de här, det ska vara att alla kan köpa alla, men du vet, i Västsverige ska man kunna unna sig och köpa ett trepack till någon liksom. Men vi kommer nog gå upp snarare.
Och om vi kollar på 2024 nu, så har vi ett klimat där räntorna kanske är på väg ner så småningom. Vi har peakat, det börjar synas på börsen, för börsen går sjukt bra. Det börjar synas i transaktioner, annars skulle inte Kaja lägga ut det till försäljning, och annars skulle inte ni lyckas ta in de pengarna på den feta värderingen som ni har. Och hur ser du på 2024? Alltså, vad spår du om 2024 just nu när vi spelar in det här den 23 februari 2024?
Jag var på middag igår där någon form av makroekonom på någon större investmentbankerna pratade ganska länge. Och det var skitintressant. Han sa så här, det här pratar vi om varje dag, varje morgonmöte. Och han sa, det går inte att veta. Det är så här, vad är konsensus? Han sa, så jag lyssnar mest på honom. Så här, jag är obotlig optimist. Och jag kände liksom att i 22, så här, 23 vänder det. Och sen så hade vi värst, jättestarkt Q1, Q2. Och tänkte att det här fortsätter, och så blir det Q3, Q4 sämre. Och nu då så går man in 2024 och vi pratar om räntesänkningen och alla vet om det här, såklart. Så att, optimisten i mig säger så här, det kommer vända. Jag tror att det finns ett mått av att folk som världen ser ut idag, och du vet, börsen går uppåt och hela den biten, så att folk kommer känna liksom det vi kallar eskapism. Sen när vi lanserar vår badkollektion på våren, så är det väldigt mycket eskapism i den. Den är liksom plåtad i Rio och lite grann som folk under pandemin, att folk bara, man köper grejer för man vill känna känslan av att leva det där livet som man ska göra i sommar. Alltså jag tror att Q1 kan liksom bli helt okej för många brands, men jag tror inte räntesänkningen kommer, den kan komma i maj, Fed, och sen kan vi se liksom. Men det betyder ju inte att alla börjar spendera då heller. Men det kan också vara att det skjuts på tack vare att USA nu har fått sånt liksom momentum i sin ekonomi och börjar bli lite så overheated syndrom. Nu pratade jag om det han sa igår. Och då skjuts det på lite till, men räntesänkningen kommer komma. Jag tror så här, som entreprenör så ha inte glädjekalkyler, var inte liksom, om du är überoptimist som jag, så hitta liksom hitta en balans i det. Gå inte och tro att april kommer vara liksom, att april, maj kommer rädda dig, utan 25 tror jag kommer bli bra. Och jag tror andra halvåret i år kommer bli bättre makroekonomiskt. Men det är också på vart du är. Jag menar, vi har en produkt som ligger ganska högt i sitt prismässigt i sitt segment. Vilket gör att folk unnar sig vår produkt när de känner att de har pengar. Det tror jag inte de kommer göra förrän 2025 eller sent i H2. Däremot liksom när inflationen är på väg ner och har du en produkt som är lite lägre priset, så tror jag att du kan få ganska mer makroekonomisk skjuts redan i Q2. Men inga glädjekalkyler, utan det har sagt länge att det ska vänta. Håll ut, dra ner kostnaderna.
Och det jag tänker är liksom ett S i rockärmen i Sverige är skatteåterbäringen. Tänk dig alla feta räntor som har betalats under 2023. Och de kommer att komma tillbaka nu som en klumpsumma. Har man en villa i en Stockholmsförort så kommer det vara liksom 140k per familjemedlem som trillar in på kontot istället för 30. Så att det här är mycket pengar som kommer komma in i systemet tack vare det. Jag skulle köra någon slags grej kring det datumet.
Då trycker vi på. Det han nämnde faktiskt igår, men jag fattar inte. Vilket datum är det här?
Ingen aning. Jag tror det är typ maj, juni kanske.
Den viktigaste dagen vi har i år. Nej, men egentligen så är det så här. Alltså det är skitbra. Nu just nu, Sverige får sig 8% av omsättningen. Så att jag är glad om Sverige vaknar. Men även om inte Sverige vaknar så här. Fokus i USA. Men det kommer absolut tas emot positivt när de här pengarna kommer. Det tvivlar inte på.
Och Andreas, det finns så mycket att snacka om. Jag skulle kunna sitta och snacka med dig i timmar, men jag måste börja släppa dig snart. Men om man kollar tillbaks på de här, vad är det nu, 6-7 år? Typ 8 nästan.
Vi lanserade 16, så 8 år.
8 år sedan. Och då tänker jag, vad har du lärt dig under de här 8 åren? Det måste vara så sjukt mycket. Men om du ska cherrypicka några lärdomar, vad skulle det vara?
Men det är sån, alltså, det är sån humbling journey på så många sätt. Och när du tror att du har fattat saker så har du, alltså så här, det är det. Ju mer du vet, desto mer fattar du att du inte vet. Så att just nu, för att det var så tufft klimat och jag vet hur många mår och jag vet ju själv vart mått i perioder, så är det så här, det är en svår sport. Alltså, har du valt det här, det är sjukt rewarding. Men se till att ha ditt liksom support. Se till att ta måendet på allvar. Se till att du liksom rechargerar, tränar, har lite bra vänner du kan ventilera med. Lyfta varann, hela den biten. Prata med folk som har gjort resan som du kan få hjälp av. Så egentligen bara så här, ta sig, att enjoy the journey. Det är typ det viktigaste. Och det är lättare sagt än gjort liksom. Jag påminner själv jämt. Och ibland så får jag påminna såhär, det här är självvalt. Jag lever en dröm genom sin rebe. Men det klaudas ibland av, du vet, alla saker. Skit. Nej, men en massa saker. Och det är en del av det. Men så här, om man inte lyckas njuta av resan. Och jag vet en massa entreprenörer som har varit vd och sen så här, men det blir för hårt liksom. Och det är ju den bistra sanningen, att det är ganska hårt. Men om man hittar en plats som, liksom, som det här är för mig och Christian, det är en dröm. Och jag får inte glömma den grejen. Och det hjälper att ta sig igenom det, tycker jag. Men det är en bumper ride, och man måste bara se till att kunna enjoy the ride. Det kommer liksom aldrig vara en liksom lugnt och stilla. Jag tror inte man skulle vilja ha det heller. Så att, det är nog det. Se till att ta hand om sig själv och ha kul längs vägen. Låter klyschigt, men det är allt det handlar om.
Vad skulle du vilja rekommendera till poddlyssnarna?
Brasilianska just är lite nischat, men den kommer alltid med. Testa om du som jag slentrian drack. Testa att skippa det, se hur du mår. Är du en någon som njuter av vin och inte slentrian dricker, do your thing. Och sen skulle jag säga att hitta det som funkar för dig kring de här sakerna, kring mående. För att min erfarenhet är att det blir jobbigare och jobbigare för att det är mer och mer press. Men man blir också mer och mer resilient om man lär sig hur man hanterar saker. Så att hitta liksom, den kombinationen som funkar för dig och prata med människor om vad de gör. Jag hade en skittrevlig lunch igår med liksom, två entreprenörer och först pratade vi en halvtimme så här. Vad är det ni gör för att liksom stay focused, må bra, hela den biten. Och det är väldigt mycket dialog kring de här sakerna just nu. Och allt funkar inte för alla. Men absolut, det skulle jag säga. Att hitta det, testa det som funkar för dig för att må så bra som möjligt under din resa.
Grymma tips. Och om du ska välja en person att rekommendera till podden, vem skulle det vara?
100% Ben Elias.
Berätta.
Han är Sveriges bästa entreprenör.
Okej. Okay.
Gustav Grippe, vd för Supernormal.
Fixa intro.
Absolut.
Stort tack. Andreas, jättetack för att du tog dig tiden att komma till poddstudion.
Tack för att jag blev inbjuden igen. Så kul att se det.
Ja, men verkligen. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det?
Det finns några Andreas Palm på LinkedIn har jag kommit fram till. Skriver man Andreas Palm, ser det hjälp i LinkedIn, så ser man mig där. Skriv en rad.
Ja, men nice. Vi kommer länka rätt konto i show notesen på YouTube och på Acast, Podcaster, Spotify, så att alla kan kontakta dig där. Jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spengler så finns jag där. Glöm inte att rata podden i Podcaster, i Spotify. Och sen också ska du såklart ge oss en tumme upp på YouTube. Det skulle uppskattas otroligt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform. Om man behöver lite cash för att finansiera marketing spend eller för att finansiera större lagerinköp så man kan växa ännu fortare utan investerare, utan att späda ut sina värdefulla aktier, då kan man gå in på juni.co, alltså uni.co, och så kan man fixa det där. Man kan också skaffa en massa kort så man kan ha stenkoll på sin ekonomi, man kan tracka likviditet och forecasta likviditet. Det är typ som en bank för e-handlare. Missa inte det här, gå in på uni.co så kan ni hitta all information där. Jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Fan vad bra det är.